välkommen till Välmåendepodden.
Jag heter Julia.
Och jag heter Kim. Tack för all respons vi har fått ifrån våra första avsnitt. Gå gärna in på vår Instagram-konto som heter Välmåendepodden.
Ja, exakt som Välmåendepodden fast utan prickar. Där så får ni såklart skriva till oss om ni har frågor. Men jag vill bara tacka så mycket till er som har hört av er och berättat om de övningar som ni faktiskt har gjort och berättat hur det har påverkat er. Och som tur är så har det påverkat er positivt hittills. Och det är det som är syftet. Idag så ska vi få lyssna på en härlig intervju med Stefan Söderfjell. Och Stefan, han är ju psykolog, föreläsare och författare bland annat. Och han har skrivit många böcker inom bland annat ledarskap och motivation till exempel. Men en bok här som vi kopplar an till är just en liten bok om mental styrka. Och det kopplar ju an en del till de här avsnitten som vi haft om resiliens. Så nu lyssnar vi på en härlig intervju med Stefan Söderfjell.
Stefan, jag har ju framför mig din senaste bok, en liten bok om mental styrka. Väldigt intressant, mycket bra läsning jag rekommenderar för alla lyssnare.
Tack.
Och min första fråga är ju då, vad innebär mental styrka?
Mental styrka innebär säkert lite olika saker för olika människor, men mitt sätt att beskriva mental styrka tar utgångspunkt i en forskningsbaserad modell som kallas det psykologiskt kapital eller psychological capital på sitt ursprungsspråk. Och psykologiskt kapital är då ett begrepp som myntades i början på 2000-talet av Fred Luthan, som är en framstående organisationspsykologiforskare. Och jag blev först introducerad för begreppet av min nära vän Bruce Avolio, som är en av de ledande forskarna på det här med psychological capital. 2013 när jag besökte honom i Seattle, och han berättade om en studie där de tittade på välfungerande ledare och hade funnit att de uppvisade högre nivåer av det här psykologiska kapitalet. Och man pratade om hero-modellen och jag begrep inte riktigt vad det var för någonting. Men sen har jag valt att försöka sätta mig in i det här. Och mental styrka eller psykologisk kapital, det avser då helt enkelt återkommande tankemönster som på olika sätt förenklar tillvaron, hjälper dig att hantera svårigheter, må bättre, fungera och prestera bättre i olika sammanhang, som har ett förhållandevis generellt värde. Så att det inte bara är i arbetslivet, utan det är av godo i alla livets olika sammanhang och arenor. Och det är påverkbart till viss del. Så det är alltså inte bara genetiskt betingat, utan det finns möjligheter att med egna ansträngningar och med stöd av andra kunna fylla på sitt eget psykologiska kapital. Så det är väl en introduktion till det här med mental styrka, att det är det psykologiska kapitalet.
Så det handlar inte om något machokultur, att mental styrka ska handla om då när man har fysisk styrka och är lite macho.
Nej, man kan nästan tro det, men jag skulle nog i sådana fall säga att det nästan är raka motsatsen faktiskt. Det handlar om ett överlag positivt synsätt, men inte för den skull ett sånt där naiv positivt synsätt, utan det vilar väldigt mycket realism i det psykologiska kapitalet. Att ha en realistisk, verklighetsförankrad uppfattning om saker och ting, men med det som utgångspunkt ändå kunna plocka ut det som fungerar bra och tänka konstruktivt kring det som man är med om.
Det verkar vara väldigt stort behov att både informera och ge kunskap och prata om detta i dessa tider när man väldigt mycket fokuserar på psykisk ohälsa.
Mm. Verkligen. Och det var väl kanske en liten anledning till att jag valde att förkovra mig och sen också skriva en bok i det här ämnet. Att jag såg det som ett av kanske många motmedel mot psykisk ohälsa. Och det kommer kanske inte lösa all världens psykiska ohälsa. Det vore nog naivt att tro det. Men jag brukar säga det att kan man öka på sitt eget psykologiska kapital så kommer man med förhållandevis god sannolikhet att må lite bättre i något fler situationer. Och det är väl gott nog, tänker jag.
Har du märkt det, vilket vi har märkt i vårt arbete när det är Wake Me Up och när vi pratar om psykisk hälsa, vilket vi har nu då ändrat då benämningen till välmående på grund av att så fort man pratar om psykisk hälsa och mental styrka så vänder samtalet och innehållet i psykisk ohälsa direkt då. Så att folk har, det har fastnat i det gemensamma tillståndet på något vis då, medvetenheten, och att det är väldigt mycket fokus på det som inte fungerar istället för att fokusera på vad är det som fungerar. Har du märkt i ditt arbete?
Ja, men kanske lite grann. Inte så mycket tidigare, men jag har nog kanske märkt det nu i samband med att jag skrev den här boken. Och det man ska komma ihåg, det är ju att den här modellen om psykologiskt kapital har ju sitt ursprung i den positiva psykologin. Den utvecklades i skärningspunkten mellan organisationspsykologisk forskning och positiv psykologi. Och positiv psykologi har ju som huvudsaklig intresseorientering att försöka förstå vad är det som gör att det fungerar som allra bäst då, och att få en förståelse för hur vi tänker och känner när vi mår som allra bäst. Och det är inte nödvändigtvis dess motsats till när vi mår som allra sämst, utan det här kan, vi kan må både bra och dåligt i våra liv. Och psykologiskt kapital riktar fokus på hur är det när vi mår och fungerar bra. Så jag tycker att det är en bra fråga och kanske ett bättre sätt att lägga fokus på välmående och välbefinnande än att prata om psykisk hälsa. För risken är då att det tippar över mot motsatsen, så att säga.
Kan man träna mental styrka och hur gör man då?
Det tycks man kunna göra, och det finns en hel del experimentella studier som ger stöd för att det går att öka upp sitt psykologiska kapital. Och det beror lite grann på vilken aspekt av det psykologiska kapitalet man övar upp, vilken typ av träning som kommer att fungera. Psykologiskt kapital i sin nuvarande form består av fyra komponenter. Det är hopp, vilket handlar om att se att det finns en framtid som jag vill uppnå, och jag ser också vilka vägar som kommer att föra mig dit och vilka reservvägar jag kommer att kunna ta om de här befintliga planerna inte fungerar. Det är självförtroende, eller som jag tror att ni kallar det, egen förmåga, som då helt enkelt handlar om att ha en tilltro till sin egen förmåga att kunna hantera de specifika problem och utmaningar man möter i sitt liv. Det är resiliens som avser förmågan att kunna ta sig igenom prövningar, svåra känslomässiga prövningar, utan att bryta samman och komma ur känslomässiga svåra prövningar lika stark eller rent av starkare än vad man gick in i den här prövningen. Och det är optimism som då avser en mer allmän grundinställning till tillvaron som är positiv, som bottnar i att man tolkar sånt som man är med om på ett optimistiskt sätt. Och beroende på vilken av de här som man då önskar träna så är det lite olika verktyg. Om vi pratar om hopp exempelvis, ja, men då rör det sig om att jobba med personliga målsättningar helt enkelt och utforma planer och reservplaner för det. Pratar vi självförtroende så är renodlad färdighetsträning och exponering för det vi vill förbättra det bästa. När det gäller resiliens så är det är liksom ett sammelsurium av massor av olika strategier som kan stärka vår resiliens. Att bredda vårt sociala nätverk är ett sånt, att jobba med vår egen fysiska hälsa ett annat sånt verktyg, och att jobba med hur vi hanterar på ett både mentalt plan men också konkret praktiskt plan de utmaningar vi möter i vårt liv. Och slutligen, optimism kan man jobba med genom att få hjälp att hitta alternativa tolkningar och förklaringar till det som man är med om än de pessimistiska som man eventuellt använder sig utav. Och ett sammanhängande verktyg för att få hjälp i det här som det kommer mer och mer publikationer på nu, det är coaching, att helt enkelt ta hjälp av en coach. För coaching som metodik fångar upp väldigt mycket av de här olika komponenterna i psykologiskt kapital. Så kan man ta hjälp av någon annan så kan coaching vara ett verktyg. Och sen kan man naturligtvis också jobba med många av de här delarna på egen hand.
Ja, och det tar jag till mig verkligen och är stolt över eftersom jag har arbetat som coach i över 20 år och fick bland annat i jul nu då hälsningar från tre olika länder, människor som just påpekade vad som har hänt i deras liv, inte bara arbetslivet utan det personliga då mentala styrkan, vad som har hänt genom coaching, och det var väldigt rörande och tack för att du nämnde det. Men hur är det i allmänhet, brukar folk träna eller sin mentala styrka eller välmående?
Jag vet ärligt talat inte hur utspritt det är att vi liksom aktivt jobbar med det här. Jag tror att vi, många gör det säkerligen. Det har ju blivit mer och mer på tapeten med mindfulness, aktiverad träning och så vidare, vilket kan vara ett sätt att stärka sin resiliens exempelvis. Men jag skulle nog kunna tänka mig att det finns ett ganska stort utrymme för förbättring och utveckling när det gäller medveten riktad träning av mental styrka eller psykologiskt kapital. Det är nog min känsla ändå att vi är ganska, och det kanske är en del av vår kultur i det land vi lever i. Vi är väldigt prestationsorienterade och vi ska liksom vara effektiva och allting ska in i kalendern och vi ska liksom maxa prestationen i alla livets arena. Men jag tycker vi är lite för dåliga överlag, inte minst i arbetslivet, att faktiskt slotta in i kalendern specifika riktade poster i kalendern där vi aktivt tränar vårt psyke. Så jag tror, som ett svar på din fråga, att det finns ett stort utrymme för förbättring.
Och det är ju inte så många som tänker, man ska till gymmet och man ska träna sin kropp och så vidare, då vet ju alla, men att ta sig tid som du nämner, det var väldigt, väldigt bra att verkligen sätta det in i sin almanacka och sin kalender då, att det, då är det tid för mig. Du ska ut och föreläsa under våren här nu och vi får verkligen hoppas och hålla fingrarna att pandemin släpper då, så att det går tillväga alltihopa. Var och när, nu får du passa på att göra reklam för dina föreläsningar.
Ja, men tack så jättemycket. Jag ser fantastiskt mycket fram emot att ge mig ut på den här föreläsningsturnén. Det är ett litet nytt sätt för mig att föreläsa som jag kommer att testa på. Men jag kommer att börja den 5 april i Stockholm och sen kommer jag att vara i Göteborg den 21 april, Umeå den 28 april, Luleå den 17 maj, Norges nationaldag. Och sen kommer jag avsluta i Stockholm den 31 maj. Och det här blir då under våren. Sen kommer jag säkerligen, om det nu inte blir allt för många kastade ruttna tomater, att fortsätta med ett antal föreläsningar under hösten också. Så att det ska bli jättespännande.
Verkligen, och du som lyssnar på podden och hann inte skriva ner, så du kan du lyssna en gång till och så stanna där och så skriva ner och notera. Missa inte dessa föreläsningar, jag rekommenderar dem varmt. Tack Stefan Söderfjell att du var med oss på Välmåendepodden och lycka till med din forskning och ditt arbete vidare.
Tack så hemskt mycket Kim för att jag fick vara med och tack för ett trevligt samtal.
Stort tack för den här intervjun med Stefan Söderfjell. Någonting som han sa som jag tyckte lät väldigt klokt, det var det här med att må lite bättre i något fler situationer. Alltså att det handlar inte om att vi ska vara lyckliga konstant eller att det liksom hela tiden var i eufori, utan när man bygger sitt psykologiska kapital så handlar det om att må lite bättre i något fler situationer, att öka sin välmående nivå så att säga. Och sen är jag såklart glad att höra att han utgår från Hero-modellen. Och Hero-modellen är ju någonting som vi arbetar med när vi arbetar med just välmående kopplat till medarbetare i organisationer. Och Hero, för en liten påminnelse här, det står ju för hopp, egen förmåga, resiliens och optimism.
Och du kan få mer information när du går in på välmåendekoden utan prickar, valmindkoden.se. Och där får du lite mer information om våra program som handlar om medarbetarutveckling när det gäller välmående för en hel organisation.
Så välmåendekoden.se. Sen så vill vi ju såklart avsluta det här avsnittet med att ge dig ännu en övning. Kom ihåg att om du inte har testat de förra övningarna som vi har gett ut i föregående avsnitt, så gör det också. Och du kan faktiskt göra dem i kombination med den här övningen, för den här övningen är inte så svår. Utan ditt uppdrag den här veckan, det är att du ska gå ut och ta en promenad på 15-20 minuter. Och gärna en promenad som du normalt inte tar, utan försök planera in en ny tid då du ska ut och gå.
Du kanske inte har testat powerwalk och gå i snabb takt och verkligen ta ut dig ordentligt under den tiden, och kanske till och med stavar, vilket är väldigt nyttigt. Eller så är du van vid det, då behöver du kanske testa på att ta en mindfulness walk där du går väldigt sakta och bara känner efter hur det känns. Jag tar in alla ljud och känslor, intryck utifrån.
Och vi kommer ju gå in mer på det här med mindfulness och naturens läkande krafter för välmåendet, men också hur viktigt det är att röra på sig. Men gå ut på en promenad, och du kan självklart ställa dina frågor och kontakta oss på Instagram. Välmåendepodden heter vi där. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor. Tack så mycket för idag.